Hej och välkommen till Insikter från utsikter, podden du mår bra av. Jag som har den podden heter Malte Hallqvist och är förkyld. Jag var inte förkyld under själva intervjun, för vi har kommit fram till det 109:e avsnittet. Och det är med forskaren Emma Frans. Hon har gjort sig känd på sociala medier för att kommentera, man kan väl säga fake news. Hon pratar mycket om källkritik. Jag åkte till Karolinska institutet för att träffa henne. Men Emma är lite sen. Det är julbord, det är lite tal och framförallt så är det ett mycket läckert dessertbord som tar Emmas uppmärksamhet. Man kan säga att jag blir utkonkurrerad av ris eller Malta. Sen händer det ganska mycket under själva intervjun också. Det dyker upp ett bud för att det här var några dagar innan Nobelfesten, så hennes klänning budas till Karolinska institutet. Och budet råkar låsa in sig på toaletten. Det här måste Emma lösa. Det kommer hända mycket, som ni märker i det här avsnittet. Och för att inte släppa ut allt för mycket kolsyra så släpper vi loss avsnitt 109 av Insikter från utsikter med Emma Frans. Emma Frans är forskaren som gjort sig känd för att granska och kommentera sanningshalten bakom sensationella nyheter i sociala medier. Hon kallar sig själv för vetenskapskommunikatör och hon tar alla tillfällen att hylla källkritik. Hon har tilldelat Stora journalistpriset med motiveringen för att hon så underhållande tar striden mot faktaresistens och med vetenskaplig skärpa avslöjar nätets seglivade myter. Hon har även två gånger tilldelats årets folkbildare. Men var kommer hennes humor ifrån? Har hon fortfarande kvar drömmen att bli sångerska? Och varför är Big Bang det finaste vi har? Detta och mycket mer kommer här. Men först, hur är Emma när det gäller att hålla tider egentligen? Ja. Är du redo nu då?
Jag är helt redo.
Alltså, brukar det vara som med tider och datum? Och,
för nej, jag brukar ha 100%. Alltså jag brukar alltid komma i tid.
Ja.
Men jag tror att jag får skylla lite på den här flytten. Och lite, ja, jag vet inte. Jag tror att det kanske också var för att du skulle komma till mig.
Ja.
Och då kände jag att jag inte hade krav på mig att passa tiden.
Nej, och sen så dök det upp ett härligt efterrättsbord. Och då glömde du mig.
Ja, nej, men jag tänker så här, jag brukar inte äta så jättelänge. Så det var väl därför också. Jag trodde att liksom, jag behöver inte kolla på klockan.
Nej. Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Insikter från utsikter, podden du mår bra av. Och idag har vi en härlig utsikt. Eller vad har vi för utsikt? Alltså först och främst vill jag ju bara säga hjärtligt välkommen till min podd Emma Frans.
Tack så mycket.
Det här känns jättekul.
Jätteroligt tycker jag också.
Ja, vad har vi för utsikt? Vi sitter ju på ditt kontor på Karolinska institutet och kikar ut.
Ett annat hus.
Mm.
Ett tegelhus. Det här karaktäristiska, lite rödbruna teglet.
Just det.
Och alla såna här profilbilder som man tar på KI-anställda har den här liksom röda tegelväggen i bakgrunden. Och sen när så det är sommar så är det lite sådär fin murgrön också som,
okay,
som sträcker sig över väggen.
Så det är lite klassisk Karolinska institutet-tegel?
Ja, det skulle jag säga.
Jag skulle nog kunna säga att det är ett industritegel på något vis.
Okej. Okay. Mm. Men det är väl lite
Du protesterar här. Inte jättemycket?
Mm. Nej.
Nej.
Det är okej.
Okay. Hur mår du?
Ja, men bra tycker jag. Det är ju Nobelvecka.
Mm.
Vetenskap står i fokus. Inte minst här i Sverige. Det är ju kul.
Mm.
Jag ska ju lite senare idag gå på en Nobelföreläsning här på Karolinska också. Med Svante Pääbo som fick Nobelpriset i fysiologi eller medicin.
Mm.
Det här året.
Så det och han ska då ha en liten föreläsning om det.
Liten och liten, jag tror det kommer vara fullt hus. Men ja, en föreläsning om just det, hans upptäckter.
Du, jag tänkte vi börjar med en faktaruta.
Okej.
Okay. Rakt upp och ner.
Ja.
Fullständigt namn.
Emma Frans, eller Emma Maria Frans. Ja.
Ålder?
40.
Snart 41 va?
Ja, om en vecka. Typ.
15 december, exakt, vill jag minnas att jag, exakt, läste mig till.
Ja. Ja. Hinner den här podden släppas innan dess?
Jag tror inte det.
Då säger vi 41.
Civilstånd?
Gift.
Familj?
Man och två barn.
Bor?
I Uppsala, i centrala Uppsala.
Hobby?
Har nog ingen riktig hobby. Men om du frågar vad jag gör på fritiden så är det att jag tränar. Ja.
Vad gör du på fritiden?
Jag tränar, jag läser böcker, jag hänger med min familj.
Är inte det hobby det?
Är det det? Men hobby känns ju som det är ett sorts intresse. Inte bara liksom avkoppling.
Din familj är inte ditt intresse menar du?
Nej, men det är ju liksom inget aktivt. Det är ett ganska passivt umgänge.
Mm. Eller, vad har du för gäng?
Man kan ju inte ha sin familj som hobby.
Det kanske man inte kan ha.
Nej, det är ju ens liv.
Mm. Men ett passivt liv tydligen.
Ja, kanske.
Ja, det var dina ord.
Ja, nej, men jag bara menar att jag tänker mig en hobby är liksom ett intresse och en väldigt aktiv handling.
Ja, ja.
Mm. Det är någonting man går ut, något man söker upp för att man tycker det är kul. Just det. Medan kanske mina är lite mer liksom att man inte jagar en särskild aktivitet.
Nej, man vaknar inte med sin hobby.
Nej.
Nej. Äter helst?
Men kanske husmanskost.
Mm.
Bara vanlig mat, ja.
Dricker helst?
Kaffe.
Som liten drömde jag om att bli
sångerska kanske.
Mm.
Ja.
Kanske.
Ja, men jag vet att jag också ville bli forskare så att jag hade ganska spretigt.
Ganska tidigt alltså.
Ja, absolut.
Mm.
Men sångerska kanske var lite ändå så där smällde högre. Jag var intresserad av musik på den tiden.
Ja, för du gick musikskola. Men vi kanske skulle ta det från början.
Ja.
Alltså, vi stänger faktarutan.
Okej.
Du är uppvuxen i Uppsala.
Mm.
Och där levde du... Alltså, om jag har läst på rätt. Ni flyttade runt en del. Ni hade inte jättemycket pengar.
Mm.
Någonting som du reflekterar över redan som liten.
Mm. Nej, men vi hade... Jag tror att... När jag var riktigt liten så hade vi det ganska bra ställt. Men sen så då liksom i 90-talskraschen så hamnade mina föräldrar i ekonomisk svårighet. Och de skilde sig också under den tiden.
Psykologer båda två?
Ja, båda har pluggat psykologi. Sen så har de sysslat med lite olika saker under den tiden. Och nu är de båda pensionärer. Men vi hade liksom lite stökigt där periodvis och blev till och med vräkta ur lägenheten vid något tillfälle.
Vad gammal var du nu då?
Ja, vad kan jag ha varit? 14 kanske.
Mm.
Ganska känslig ålder för en sån sak. Och det har väl kanske då, tror jag, lite präglat tillvaron att jag har varit liksom inte så jätteriskbenägen när jag hjälpt min ekonomi till exempel. Mm. Jag har inte liksom investerat alla mina pengar i kryptovalutor, vilket man ju kanske då de senaste månaderna i alla fall har varit ganska glad över.
Mm. Och sen så du öppnade ju dörren för sångerska alldeles nyss, men för du gick musikklass va? Mm,
det gjorde jag.
Ja.
Så jag var jätteintresserad av musik. Det är jag kanske inte på samma sätt längre.
I samma klass som Veronica Maggio?
Mm, stämmer bra.
Ja. Mm. Har ni fortfarande kontakt?
Inte direkt liksom, vi följer varandra i sociala medier och så, men vi har ingen nära.
Men hon blev sångerska och det blev inte du.
Nej, jag blev forskare istället. Ja. Vilken loser.
Känns det så?
Nej, jag är jätteglad över min karriär. Jag är jättenöjd med hur det har blivit för mig.
Ja, det tycker jag du ska vara.
Ja, vad kul att du tycker det.
Ja. Ja, men du har ju haft en raketkarriär.
Ja, alltså jag menar på något sätt så har jag ju, jag kanske inte heller riktigt blev forskare. Jag har ju inte gjort karriär som forskare direkt, utan kanske då som språkrör eller på något sätt ambassadör för vetenskap och framförallt då kanske vetenskapskommunikation.
Verkligen.
Och det är ju det jag brinner för, just det här att faktiskt nå ut med det här som vi sitter på. Vi sitter här liksom i våra korridorer, de här liksom röda tegelhusen, och så tävlar vi mot varandra om vem som kan få in sina tidskrifter i bäst tidningar, eller förlåt, om vem som kan få in sina vetenskapliga rapporter i de finaste tidskrifterna och vilka som kan få största anslag. Så tappar man, tycker jag, lite fokuset på på vad man egentligen försöker uppnå. Och det man försöker uppnå, det är ju mer kunskap.
Mm.
Men jag tycker också att man ser att vi lever i en tid där kunskapen stannar väldigt mycket i de här akademiska kretsarna. Och vi ser också i offentligheten att människor liksom vägrar ta till sig vetenskap, att det nästan blir en liksom motreaktion där man överhuvudtaget inte vill lyssna på vad forskare och experter säger. Och det tycker jag liksom ändå är ett misslyckande från akademins håll, och det är ju också det jag känner att där kan jag göra mest nytta, att försöka popularisera.
Och det är väl där du gör massa nytta också, kan jag tycka.
Jag hoppas
både
det.
På sociala medier och via dina föreläsningar som jag faktiskt har hört. 2 stycken ju. Har jag hunnit med?
Ja, just det. Och då, båda gångerna var du där och presenterade. Nej, ena gången. Men andra gången var du där och gjorde något rep.
Just det. Ja, men det var ju då. Du kom ju till mitt kil.
Exakt,
ja. Kil. Och det var då vi skulle ha 100, alltså jubileum för det 100 avsnittet.
Just det.
Dagen efter
det. Gick det bra?
Det gick jättefint.
Ja, vad kul.
Mycket folk och levande musik och
mysigt.
Ja, fint. Och ja, just det, första gången jag lyssnade på dig, då var jag moderator, då var vi i Karlstad.
Just det. Så varje gång jag kommer till Värmland så är du där någonstans på ett hörn.
Känns tryggt,
va? Kikar upp som gubben i lådan lite överallt. Nej, men man får ju känslan att du är överallt i Karlstad, jämt.
Mm. Ja. Men det stämmer ju inte riktigt. Det råkar bara bli så.
Ja, det blir så.
Ja. Och det är väl därför vi sitter här också.
Mm.
Du sa att ganska tidigt kände att du ville bli forskare.
Mm.
Vad gammal var du då?
Jag vet inte, men jag hittade något sånt där gammalt brev som man skulle liksom skriva till sig själv i framtiden. Och då stod det just att jag ville bli sångerska eller forskare.
Mm.
och
vad gammal var du då?
Ja, hur gammal var jag då? Men jag skulle tro att det var mellanstadiet ungefär. Mm. Var man då? Kanske 12?
Ja,
11-12 års åldern, så ganska tidigt ändå.
Ja, verkligen.
Förmodligen innan jag förstod.
Och vad var det som lockade?
Men det är nog just det där liksom att jag är nyfiken och att jag tycker att det låter att det känns spännande på något sätt att få ta reda på saker på egen hand, att formulera en idé och försöka söka svaret på den frågan, och att det är väldigt lyxigt att få göra det som yrke.
Mm.
Och nu håller jag ju på, jag är ju lite forskare och så är jag lite på något sätt skribent och journalist och sådär.
Skriver du fortfarande Svenska Dagbladet varannan vecka?
Ja, nu har jag haft litet uppehåll just för att jag har haft lite flytt och manus deadline, så att jag försöker då. Jag har känt i perioder att jag har lite för mycket att göra, lite för spretigt. Och att jag tycker att det är mycket roligare när man verkligen får djupdyka i olika projekt. Och då kan det vara lite just det här med att hela tiden vara tvungen att producera nya texter, nya idéer. Det tycker jag är något som kan stjäla ganska mycket fokus från andra saker.
Mm-hmm.
Så att därför har jag pausat lite nu. Men tanken är att jag ska komma igång nu när som helst igen.
För hur mycket är du anställd här?
Just nu är jag anställd på 30% och det är nog ganska lagom. Den övriga tiden så är jag liksom då egen och gör föreläsningar, skriver och medverkar i olika mediala sammanhang.
Just det, men då har du eget bolag antar jag.
Exakt.
Men du trivs här, alltså, eller kommer du att skjuta ut det härifrån till slut? Eller?
Alltså jag har ju successivt gått ner i tid och jag tror att jag trivs allra bäst med att vara egen. Det passar mig allra bäst att kanske inte ha liksom en chef eller sådär.
Visst är det skönt?
Ja, men jag tycker det är väldigt lyxigt att få bestämma om sig för sig själv. Det är klart att det finns fördelar med att vara anställd, att det finns olika typer av tryggheter. Och det passar nog vissa människor jättebra. Men för mig personligen så tycker jag att det är väldigt skönt att kunna bestämma mig själv. Sen att vara forskare, även om man tillhör en grupp och även om man har en chef, så är man ju också ganska egen. Det är lite på något sätt ändå som att vara egenföretagare.
För
man,
ja, men ni sitter ju här i små celler liksom, i en lång korridor.
Alla sitter kanske inte riktigt så här i egna kontor. Det finns också såna här grupp, rum.
Ja, men
och
du gav någon bild av att ni sitter och tävlar om att få in sina artiklar i tidningar och få anslag och sådär.
Det finns ganska liksom intern konkurrens och så. Det gör det absolut. Och man söker egna pengar för sig själv eller för sin grupp. Och andra människor inom samma område blir ju lätt då konkurrenter i och med att det är lite ett nollsummespel där om du får pengar så blir jag utan. Vilket jag tror liksom också skapar ett visst typ av klimat som kanske inte nödvändigtvis alltid är det bästa för att man ska nå ny kunskap, utan att man snarare försöker liksom vinna det här spelet. Att vara kvar här tror jag är ganska viktigt för mig också, att fortsätta ha den här insynen i vad som händer i akademin, att ha en verksamhet som forskare, och jag vill ju fortsätta att forska och publicera olika typer av studier, och kanske möjligt att man i framtiden kommer kunna göra det på ett annat sätt och att jag också gör det mer som egenanställd, men just nu så tycker jag att det här funkar bra, men som sagt var, jag trivdes ju inte med att vara heltidsforskare, utan jag ville ju liksom komma bort härifrån.
Sponsorsnack.
På Bergvik har de verkligen både och.
En hantel.
Och en superhjältemantel.
En ny kavaj.
Buffé och thai.
En ny frisyr.
Cupcakes med glasyr.
Ja, här på Bergvik
finns det verkligen både och.
Gillar du det här föreläsnings...
Jättemycket faktiskt. Jag
och vad
det var...
är det du gillar?
Ja, men jag tycker när jag började ju föreläsa så kunde jag ju ha lite scenskräck. Jag kunde vara nervös och sådär. Och jag tror att att det är mycket det jag gillar. Just det där känslan av att man verkligen har överkommit en rädsla. Att jag nu kan ställa mig inför tusentals människor och tycker det är supermysigt. Tycker det är kul. Få en kick av det. Och liksom
det är massa energi i en sån samling.
Ja, men verkligen. Och att få liksom en massa människor att skratta eller lyssna och se att de är intresserade. Det är ju liksom en oerhörd känsla. Så att, och också kanske då att efter pandemin när man inte kunde göra det så fick jag också liksom efter en nytändning där jag verkligen kände att ja, jättekul att stå på scen inför så där mycket människor. Så det gillar jag verkligen.
Du är epidemiolog.
Ja, det stämmer bra.
Vad är det?
Alltså det är ett ganska stort begrepp och det är väldigt brett jämfört med många andra medicinska discipliner. Det handlar, alltså ordet epidemiologi, det är liksom en sammansättning av de grekiska orden epidemos och logos. Och det betyder då i princip det som är i befolkningen. Så det handlar om sjukdomars utbredning i befolkningen. Och när vi pratar om epidemiologi också utifrån då den här pandemin som vi har genomlevt, så tänker man ju ofta på det som smittsamma sjukdomar. Men det kan handla om liksom alla möjliga typer av tillstånd. Och den här typen av metoder som vi använder oss av, den här kvantitativa forskningsmetoden, den använder man också inom liksom nationalekonomi, där man liksom tittar på hela befolkningar och försöker hitta olika typer av samband.
Ja, för du letar också vanor och levnadssätt och...
Jag vet inte om jag gör det personligen. Jag har ju, just nu har vi ett projekt där vi tittar på psykisk ohälsa.
Mm.
Det är ju inte smittsam sjukdom, men det är ju däremot...
Är det inte det? Jag tänker miljön. Växa upp i psykisk ohälsa borde ju ge en tunnare hud för det. Sitter jag med en forskare som säger, nej, vad håller jag på med?
Ja, alltså det är ju inte en smitt, det är ju ingenting, alltså det finns ju teorier om att det finns kopplingar mellan inflammation, vissa typer av virusinfektioner. Jag menar, vi har kunnat se under pandemin till exempel att många människor som har fått de här långvariga symptomen drabbas ju psykiskt av det, även om det initialt började med en virusinfektion. Och det finns andra som också tror på kopplingar mellan psykisk ohälsa och olika typer av infektioner. Så det man vet då om många av de här psykiatriska tillstånden, det är att det finns en väldigt tydlig genetisk faktor. Och jag vet inte om man ska prata om smittsamhet där, alltså det är ju gener som man ärver, men det är ju det som innebär att man kan se att vissa av de här diagnoserna är vanligare inom familjer. Och här i den här institutionen som jag jobbar på, där har vi också Svenska tvillingregistret. Så vi använder också mycket av tvillingar för att ta reda på hur mycket av ett tillstånd som beror på psykisk ohälsa och mycket som beror på vår miljö. Mm. Och det gör man genom att jämföra då enäggstvillingar med tvåäggstvillingar. Enäggstvillingar är ju genetiskt identiska, medan tvåäggstvillingar, de är då i alla fall genetiskt inte mer lika än vanliga syskon. Så de delar då i genomsnitt hälften av sina gener. Så genom att då jämföra dem och göra olika typer av statistiska analyser, så kan man beräkna då hur mycket som är arv och hur mycket som är miljö.
Mm.
Men någonting som man ser i många studier, även här på den här institutionen, så gör man ju också sådana här så kallade adoptionsstudier, där man också jämför då hur det ser ut med risker för olika tillstånd bland barn som växer upp då i andra familjer, med andra föräldrar än sina biologiska. Och mycket av de studierna visar ju att just det här med hemmamiljön, det verkar vara någonting som vi kanske ofta överskattar som en riskfaktor. Utan hemmamiljön verkar inte ha riktigt så stor påverkan på de här tillstånden som man kanske tidigare har trott.
Din första forskningsområde, om jag kommer ihåg rätt, så var det just fäders ålder och hur det påverkar om barn blev autistiska.
Jag tror att det var någon av studierna som handlade om det, men det handlade generellt om pappans ålder och hur det påverkar risken för psykisk ohälsa hos barnen och barnbarn och i flera generationer. Och vi tittade också på hur den kopplingen mellan det och huruvida nya mutationer. För man vet att ju äldre män blir, desto större är risken att deras barn får nya mutationer. För mäns könsceller, de fortsätter att dela sig under hela livet.
Och
ju fler sådana här delningar, desto större är risken att det har gått något fel på den vägen. Och sen i och med att man, inte bara mina studier, men i andra studier har man också sett kopplingar mellan just pappans ålder och ökad risk för olika typer av psykiatriska diagnoser och neuropsykiatriska diagnoser hos barn. Och att man vet att de här tillstånden till stor del är genetiska, så har man trott att det har varit det som har varit den kopplingen.
Så är tipset att skaffa barn tidigt?
Det beror ju på hur tidigt. Det finns ju också studier som visar att tonårsföräldrar också kan få barn med vissa typer av problem. Men då handlar det väl kanske mer om kanske sociala problem. Men däremot så...
Och det är genetiskt, menar du?
Inte bland tonåringar. Nej. Utan då är det ju mer liksom sociala, kanske att man kanske inte har lika ordnat och att en viss typ av personer ska få barn tidigare, så det finns den här typen av urvalseffekter.
Mm.
Men bland kvinnor är det ju väldigt tydligt att det finns ju fördelar med att skaffa barn relativt tidigt i livet, att inte vänta alldeles för länge. Och det verkar också finnas vissa anledningar för män att kanske inte vänta alldeles för länge med att skaffa barn.
Vad var det du sa? Jag vet inte, har du lyssnat på min podd någonting?
Nej, jag har inte det tyvärr. För att jag har inte gjort min läxa.
Ja, hade du det som läxa?
Nej, men jag tror att du skickade det till mig.
Ja, det brukar jag göra. Men sen så beror ju på vad man hinner. Men jag har en liten sekvens som heter Du har sagt.
Vad jobbigt.
Man får inte vara en snöflinga.
Ja.
Vad menar du?
Ja, men det håller jag nog fortfarande med om. Att man måste vara, om man ska vara en offentlig person. Jag tror att det här är det jag syftar på. Om man ska vara en offentlig person i dagens vad ska man säga, digitala värld, så måste man vara lite tuff. Man måste liksom kunna acceptera att man ibland får stå ut med lite skit från folk. Och tyvärr så är det bara något som man måste acceptera idag.
Ja, men hur kommer snöflinga in där?
Alltså snöflinga är väl en lite, så här, i och för sig lite nedlåtande beskrivning på en person som är väldigt känslig och som blir väldigt lätt liksom kränkt av olika saker.
Mm,
okay. Så det är väl det, man måste vara lite tuff bara.
Mm.
Annars så
var kommer den tuffheten ifrån då?
Just nu så tror jag att det handlar ganska mycket om att man har, eller att jag har varit med om grejer som har härdat mig, särskilt under pandemin, att vara en sån här person som hamnade väldigt mycket i fokus och som också liksom under en period när många människor hade det svårt och det var väldigt mycket oenigheter kring huruvida det som...
Men fick du ta mycket skit under pandemin?
Absolut, ja.
Och vad bestod kritiken i då?
Nej, men det kunde vara allt från om att man liksom, att jag ibland skämtar om vetenskap, att man absolut inte får göra det. Det fanns också de som tyckte då att som då är av den felaktiga uppfattningen att det här vaccinet är jättefarligt och att man då är en massmördare om man rekommenderar människor till att ta vaccin. Och också liksom att man kanske blev en försvarare för, eller att folk tyckte att jag blev en försvarare för den svenska strategin när man egentligen då i Sverige borde ha gjort mycket liksom hårdare interventioner, alltså att man borde ha infört fler restriktioner och stängt skolor och infört munskydd och sådana där saker.
Vem pratar du med när det är jobbigt?
Ja.
Eller du kanske är en sån hårding så att du inte behöver prata.
Nej, men det är väl klart att jag pratar med min man och sådär. Det handlar ju också om att han måste förstå. Om jag har en dålig dag så kanske jag inte är på bästa humöret hemma. Och då är det ju bara bra att kunna berätta om vad som händer och så. Men det är väl jag tänker att det är ganska mycket, jag menar det är ju också en situation som jag själv aktivt har valt att vara en del av, så att jag får ju lite på något sätt bita ihop och ta det onda med det goda.
Mm. För det var ju en väldigt stark rörelse, alltså antivaxrörelse.
Mm. Yeah.
Ja, och de gick på dig.
Ja, och de gick ju på andra också såklart. Men ja. Jag, i och med också att jag är en person som är ganska liksom synlig i sociala medier, så blir det ganska lätt att gå på mig, tror jag.
Jag är nog en ganska medioker forskare, men en väldigt bra vetenskapskommunikatör.
Sa jag verkligen väldigt bra? Ah, ja, men det får jag väl ta.
Ja, jag tror du
jag
sa
har
det.
Ju fått mycket priser. Så att jag får
du har fått
väl,
enormt mycket priser.
Jag får väl, ja. Och jag tror väl också det är därför jag har lite lämnat rollen som forskare och håller mer på med vetenskapskommunikation. För att jag tror att det är där jag gör mest nytta. Inte på labbet eller genom att sitta och analysera data på min dator.
Mm. För de föreläsningarna jag har lyssnat på, så är det ju mycket med källkritik. Alltså var kommer informationen ifrån och hur man ska titta på det där. Och sen är du är väldigt rolig. Var kommer det ifrån?
Vet inte. Jag tror att jag tror i och för sig att jag kom liksom lite från ett hem där man har alltid liksom lite småskojat och sådär vid middagsbordet.
Mm.
Och det kanske man inte tänker på förrän man är i ett hem där det aldrig skojas.
så kan det vara.
Eller hur? Mm. Så att jag tror att lite kommer med därifrån såklart. Men sen så tror jag ju också att de här ämnena som jag är inne på, just det här med liksom fake news och, alltså det finns mörk humor i det också, som blir ganska tacksamt att spela på. Det finns ju såklart de här jätteallvarliga frågorna, det här väldigt svåra när barn avlider för att deras föräldrar inte vill vaccinera dem. Så att det finns ju verkligen det här djupa allvaret och också liksom desinformation som ett hot mot demokratin. Men samtidigt så är det ju också ibland ganska liksom lustigt och ganska dråpligt när man ser de här liksom, hur man kan bli vilseledd och alla de här knäppa myterna som folk tror på. Det är liksom helt omöjligt att förstå varför någon vill stoppa vitlök mellan tårna för att bota fotsvamp och sådär. Så att det finns mycket humor bara i det här området som jag använder mig av.
Mm.
Men ja, sen så tror jag väl också att just det här Twitter-formatet passar mig och min humor väldigt bra. Det här liksom korta och snärtiga funkar, tycker jag.
Big Bang är kanske det finaste vi har.
Har jag sagt det?
Mm.
Vet du, jag kanske måste ringa upp en grej. Förlåt. Jag väntar på ett bud. Jag ska få min Nobelklänning hit.
Oh.
Så jag måste bara kolla om det är de som
har ringt. Jag förstår.
Ja, hej. Emma Frans här. Jag tror att ni har sökt mig. Var det möjligtvis en klänning som skulle levereras? Ah, perfekt. Gud vad bra. Jättebra. Då ska jag springa ner och hämta den. Ja. Ah. Åh nej. Åh nej. Var är du då? På vilket våningsplan? Nej, på B. Ah. Okej, okay, men jag ska säga till. Men gud, vad hemskt. Okej, okay. Ah, nej, men jag ska försöka hitta någon som kan släppa ut dig. Hörde du?
Ja, det är fantastiskt att vi i podden får med om det här. En människa inlåst på toaletten som nyss har levererat en klänning.
Så mycket drama är det hela tiden här på Karolinska.
Och du trivs inte, det var ju konstigt. Nej, här skulle man ju vilja vara jämnt.
Ja, eller hur? Mm. Jag springer och
gör det. Fixar det. Gör det. Sponsorsnack. Känner ni till Kabari? Revygänget som roat Karlstad i 40 år. Det är smått otroligt när jag tänker på det. Skådespelare har kommit och gått. Jag till exempel. Jag fick äran att vara med några år under 90-talet. Men föreningen Kabari har varit kvar och levererat komisk blandning i form av sketch, sång, dans och teater år efter år efter år. Det är så jag blir lite rörd faktiskt. Man skulle kunna säga komik i den perfekta underhållningsformen helt enkelt. Vi säger så. Jag har Kabari att tacka för så mycket när det gäller förståelse för scenkonstens alla härliga utmaningar. Och nu är hon på gång igen med Kabari Spot On. Premiär nyårsafton som vanligt. Så säkra era biljetter redan nu till ett komiskt bokslut av 2022. För det kommer bli väldigt roligt. Alltså pricksäker humor, typ spot on. Biljetter hittar du på ticketmaster.se eller så ringer du Skala Teaterns biljettförsäljning så får du hjälp där. 054 19 00 80.
Oh, nu är det lite mer anfådd röst som jag kommer få höra.
Känns det okej?
Ja.
Så du inte känner dig jäktad då?
Nej.
Nej.
Men du är väldigt lugn.
Ja.
Ja. Man blir lugn.
Vad bra.
Ja.
Det, då så. Nu har ju du fått din klänning och damen är utsläppt. Jag kanske tar med dig på den.
Ja, det får du jättegärna göra.
Vi var på Big Bang, ja. Att det är det finaste vi har.
Ja, precis. Nej, men precis. Först kände jag inte riktigt igen det. Jag trodde du menade den där serien, Big Bang
Theory. Nej.
Och det är inte det finaste vi
med
har.
Sheldon och det. Nej.
Exakt.
Men den är ganska kul.
Men jag kom på att det här är från mitt sommarprat, tror jag.
Ja.
Och där så pratade jag lite om det här med en bra berättelse.
Mm.
Hur viktigt det är att kunna kombinera då det som faktiskt är sant och vetenskapligt belagt. Och det som faktiskt också är en bra berättelse.
Ja, för jag tror du till och med säger det i ditt sommarprat att det är den bästa berättelsen som vinner.
Ja, så tror jag ju att det är.
Ja.
Och Big Bang är ju någonting som både kombinerar vetenskap och faktiskt är en ganska bra, det är lättbegriplig berättelse. Som till exempel ett litet barn som i då sommarpratet, min son, kan förstå och ta till sig.
Mm.
Och jag tror att det är lite så man också måste tänka då för att motverka det här med desinformation och fake news och alternativa förklaringar till hur världen är uppbyggd. Man måste lära sig att berätta bra historier.
Jag tänker på skapelseberättelsen, den är inte lika bra.
Nej, alltså. Jag tycker Big Bang faktiskt är bättre.
Ja, och vad beror det på?
Jag vet inte, det är en stor smäll att skapa. Jag vet inte. skapelseberättelsen känns väl också kanske särskilt med tanke på vad man vet idag, vad man har lärt sig, så går den ju emot ganska mycket det man har lärt sig om hur människan funkar, hur världen funkar. Och det kanske också gör att den känns lite inte så trovärdig.
Mm. Du kör på Big Bang.
Jag kör på Big Bang. Mm. Tills vidare, det kanske kommer någon bättre förklaringsmodell framöver.
Just det, men än så länge Big Bang är det finaste vi har.
Ja, exakt.
Mm. Det är verkligen vi hoppar här nu, va? Men det tycker jag är härligt att, att det får vara så. Inget är så tungt som att bära som ovisshet.
Mm. Jag tror det också är från mitt sommarprat. Och det handlar ju också ganska mycket om det här med varför det är ibland lättare att lyssna på en förklaring som kanske inte stämmer. Bara för att man får ett säkert svar. Det är ju någonting som jag själv har upplevt då när min dotter föddes och hade då hade fått en stroke och vi var väldigt oroliga.
Till och med innan födseln så fick hon stroke.
Precis.
Mm.
Och vi visste ju inte då hur hon skulle utvecklas och vilken typ av funktionshinder hon skulle få. Och just att det att inte få veta vad man skulle ställa in sig på tyckte jag var så väldigt tungt. Och jag tror att det också är lite det som kanske har präglat den här pandemin, just den här ovissheten, att man faktiskt inte vet exakt vad det här är för någonting, varifrån det kommer, hur man skyddar sig, liksom vad som är den bästa strategin. Det är också någonting som jag tror har gjort situationen väldigt svår.
Är det då risken finns att man greppar tag i en historia som känns okej?
Verkligen, jag tror det. Vi har ju sett det med pandemin också, att det har varit mycket konspirationsteorier om varifrån det här viruset kommer. Liksom. Folk skyller på 5G eller på liksom, någon vill använda ett biologiskt
vapen. Nu ler du när du säger det här.
Ja, nej men, jag menar, man kan tycka att de där, med 5G, man kan tycka att det låter helt knäppt liksom. Det är en så mycket krångligare förklaring än att det är ett virus som har råkat slinka över till människa. Tycker jag i alla fall, utifrån vad jag vet om olika sjukdomar och så vidare. Men jag tror ju att just det här när man inte kan säga helt säkert varifrån det kom och hur det fördes över till människa från första början. Att den typen av ovisshet väldigt mycket blir en grogrund för alternativa förklaringsmodeller.
Mm.
Och jag tror att det finns situationer då vi alla skulle liksom vara benägna att tro på olika typer av idéer som det kanske inte finns vetenskapliga belägg för om vi hamnar i ett läge där vi blir liksom tillräckligt desperata.
Mm. Är det mer risk för människor med kontrollbehov att man tar till teorier som inte kanske stämmer, men att då får man åtminstone en förklaring?
Alltså jag vet inte om det finns något data på det, men jag tror ju jag tror att det här är liksom någonting som såklart är djupt mänskligt. Att det är svårt att stå ut med ovissheten. Mm. Att vi har ett visst typ av kontrollbehov. Vi vill gärna veta vad som leder till vad. Sen så tror jag kanske att man som forskare lite skolas i det här att försöka hela tiden liksom ompröva sina uppfattningar, att på något sätt stå ut med att den här förklaringen kan komma att förändras i framtiden. Att man tränar sig själv hela tiden till att vara förberedd på att vi vet inte allt.
Mm.
Det kan komma nya data som omkullkastar det jag trodde mig veta. Så att jag tror ju också att man faktiskt kan lära sig lite att vara mer öppen för att man kanske inte vet allt och att det kanske till och med kan kännas som någonting roligt, att det finns något spännande i att fortsätta att utforska världen. Det skulle ju vara ganska tråkigt att vara forskare om vi redan visste allt. Eller det skulle vara meningslöst.
Ja,
men
det vore nästan onödigt, va?
Ja, precis. Så att just det där också, att kunna se någon sorts glädje i att det finns nya saker att upptäcka.
Mm.
Det tror jag är en viktig egenskap att ha för att undvika att hamna i liksom den här typen av alternativa liksom konspirationstänkandet.
Mm. Jag backar tillbaka till din dotter här. Hur mår hon idag?
Väldigt bra.
Vad gammal är hon nu?
13.
Ja.
Så hon har ju då en lättare CP-skada. Men annars så liksom går i vanlig skola. Funkar precis som vanligt. Spelar basket.
Vad är det som inte funkar?
Hon är lite stel i högra fotleden. Och sen så är hon nu, alltså det är inget fel med att vara vänsterhänt, men hon har ju förmodligen, hon skulle kanske förmodligen ha varit högerhänt om hon inte hade haft, så hon har lite svårare med högern att, med liksom fin motorik och sådana saker.
För din mammaroll är ju väldigt stark. Det som märkte det när vi sågs i Kiel, och så märkte man det också i ditt sommarprat. Att du tycker om att vara mamma.
Jättemycket.
Ja. Vad är det som gör att du gillar
sen
det?
Så jag gillar ju inte på det sättet att jag vill skaffa 8 barn och att det ska vara mitt liv.
Nej, okej. Okay. Är du nöjd? Du har 2 barn. Klara och Walter.
Ja, ja. Snyggt. Ja, och jag är väldigt nöjd med att ha 2 barn. Jag har liksom inte heller velat liksom ha jättemånga barn. Men ja, det är nog liksom en stor del av min identitet. Att vara förälder och... Sen så handlar det om, jag tycker att de är jätteroliga. Jag tycker att de är roliga att vara med. Så det är ju också det. Det är liksom glädjefyllt tycker jag. Det är liksom 2 av mina favoritpersoner. Som jag gärna vill vara med. Så länge de vill vara med mig. Ja. Såklart. Jag tror också att när man börjar få barn som kommer upp i tonåren så börjar man förstå att ja, förr eller senare så kanske de inte vill hänga med en längre.
Jag brukar bli en liten paus kan jag säga av erfarenhet. Men de kommer tillbaks.
Och särskilt kanske sen när man får barnbarn och så, att man också kan vara till stor nytta.
Ja, ja.
Både mina föräldrar och mina svärföräldrar var ju till väldigt stor nytta när barnen var lite mindre. Och fortfarande såklart, men kanske inte lika intensivt.
Jag hörde någon sån här konstig definition av att vara vuxen häromdagen. Det var att man klarar sig utan stöd från sina föräldrar.
Ja, det är lite konstigt.
Eller, då blir man nästan aldrig vuxen.
Nej, men det är väl kanske då på frivillig basis i så fall.
Ja, du menar så.
Att man kan välja och inte ha någon kontakt med sina föräldrar. Eller man kan liksom avsäga sig det där beroendet kanske. Om man skulle
jo, vilja. Men jag tänkte ju så, det du sa nu, att när man är småbarnsåldern så är det ju enormt viktigt att ha folk runt sig som kan hjälpa till.
Ja.
Det är ju lite överkurs.
Ja, verkligen. Verkligen. Det är ju jättestor omställning tyckte jag när jag fick mitt första barn. Att man kändes bara... Skulle du skicka hem mig med den här personen från BB? Eller?
Visst är det konstigt. Det är som man får en atombomb i famnen och klappar axeln. Det brukar gå bra.
Ja, verkligen. Och det brukar säkert gå bra också. Ja, men just den här bara, men det här är ju inte... Så här kan du ju inte göra.
Nej. Men det gick bra.
Ja, det gick bra.
Jag skulle aldrig testa stand-up.
Har jag sagt det?
Ja, jag tror du sa det i en podd. Jag tror det var värvet.
Grejen är, vet du vad jag faktiskt har tänkt på sistone? Det är att jag skulle vilja gå en stand-up-kurs. Och då blir man nog kanske tvungen att testa stand-up om man ska
Ja, jag tror det. Ja. Särskilt om du gör den här i Stockholm så är det nog upp på Norra Brunnen.
Ja, exakt. Ja, men det har jag faktiskt tänkt på att det skulle vara kul att kanske kunna integrera lite sånt i mina föreläsningar och så. Jag försöker ju vara rolig, men det skulle vara kul också att lära sig lite mer knep om kanske hur man kan improvisera och få till sådana saker. Så det där uttalandet backar jag faktiskt ifrån.
Ja,
men
jag tror bra, att det för också... jag tänkte på det när jag hörde det, att det där ska, är det något du ska göra så är det kanske just det.
Jo, men det är precis. Men det är väl också lite sådär, det är samma sak som att föreläsa och stå på scen. Att det är ju det man på något sätt, man ska identifiera de där punkterna som känns väldigt läskiga. Och ska man göra det... För då känns det ju som man har övervunnit sig själv på något sätt.
Ja,
eller att man har vunnit livet på något sätt.
Ja, oj, det var stora ord.
Ja. Nej, men du förstår just det här när man väldigt tydligt kan se att man har lärt sig behärska en färdighet. Mm. Att det är väldigt belönande.
Ja, för om du får en kick av och få flera 100 människor att lyssna och skratta av dig. Så är ju stand-up ytterligare... En kick, det kan jag säga, som har testat
men däremot så kan jag väl säga så här, bland mina värsta mardrömmar, det är att liksom ställa sig på en scen utan att ha ett innehåll.
Mm.
Förstår du? Jag kan alltid luta mig tillbaka på att jag har liksom något viktigt att säga. Och sen så kan man strössla det med lite humor.
Mm.
Men att om någon skulle bara tvinga mig, ställa dig på scenen och dra några skämt. Precis. Så skulle jag tycka att det var fruktansvärt obehagligt.
Har ni tänkt på det med bananskal?
Exakt.
Och sen ska det...
Ja.
Om du tar en sån kurs, hör av dig så ska jag komma och lyssna på dig.
Ja.
Det var ju svinkul.
Filma.
Ja. Så kan vi analysera efteråt. Det handlar inte om fakta, det handlar om identitet.
Mm. Ja, men jag tror sådär ibland när vi pratar om fakta och hela den här fake news-debatten. Att man ibland tror att det handlar väldigt mycket om att man är outbildad eller att man inte har liksom tillgång till korrekt fakta. Men jag tror att många av de här alternativa rörelserna kanske handlar mer om identitet eller att man kanske inte har förtroende för forskare eller myndigheter, de som kanske representerar vetenskapen. Så att jag tror att man ibland gör det här misstaget att man bara ska kunna dunka fakta i huvudet på folk och att de där då liksom ska ändra sig, att man visar några forskningsrapporter som visar att men titta, det finns inte alls kopplingar mellan vaccin och autism. Och jag tror att det är viktigt att ibland närma sig de här frågorna från andra håll och fundera över vad får man ut av att vara med i den här typen av alternativa rörelser. Man får ett sammanhang, man får en begriplig förklaring till varför kanske ens barn har drabbats av en funktionsnedsättning eller så. Man får den här liksom identiteten. Och om man kan erbjuda människor det på något annat sätt, så kanske det är lösningen på den här typen av problematik istället för att... Liksom,
och vad skulle det vara för sätt?
Ja, men till exempel att man kan verkligen försöka fånga upp de här... Alltså, kanske dels... kanske att man kan... jag tror att till exempel såna här grupperna antivaxare, många av dem består ju av föräldrar som kanske har barn som har autism. Och då kanske man känner att man inte har riktigt fått bra förklaringar till varför det här har hänt. Eller att man kanske inte har fått det stöd som man tycker att man skulle ha velat ha från läkare eller sjukvården. Och om man kan ge den typen av stöd och man kan fånga upp de här grupperna och närma sig dem och bygga relationer och bygga förtroende, så tror jag att man kan komma ganska långt och att det inte bara handlar om att liksom visa dem vad forskningen har visat.
Där håller jag helt med dig, att det handlar om förtroende och relationer. Om man ska förflytta gränser eller bygga broar mellan olikheter, så är det som gäller.
Ja. Och när det till exempel kommer till just det här med autism, så har man ju under lång tid... Nu vet man ju att det mycket handlar om gener såklart, men man vet inte helt vad det här beror på. Och går man tillbaka några decennier så trodde ju många forskare att det var mammornas fel. Man pratade om såna här kylskåpsmammor, känslokalla mammor, att, var, liksom, att de behandlade sina barn på ett visst sätt, vilket gjorde att barnen fick autism. Och de här förklaringarna var ju både felaktiga och skuldbeläggande. Och med det, liksom, med den bakgrunden så kanske det inte blir så konstigt att man inte har förtroende för liksom forskare eller de som ska liksom stå för vetenskapen. Och då kanske man söker sig någon annanstans.
Mm. Men då är det egentligen samtal och relationer mellan människor som tycker olika som kan vara lösningen?
Ofta så tror jag att det är så. Kanske inte alltid, men ofta.
Mm. Som avslutning, jag vet ju att du i dina föreläsningar brukar ge lite tips på då om hur man ska göra källkritik eller hur man ska kolla att en uppgift som man hittar på sociala medier, om den är sann eller inte. Hur gör man?
Alltså, dels handlar det såklart om att försöka hitta andra källor som bekräftar det här. Och sen handlar det ju också om att försöka ta reda på ifall den här källan är oberoende eller inte. Om det finns intressekonflikter. Det kan ju handla om politiska intressekonflikter. Det kan handla om ekonomiska intressen. Vi lever ju i en tid av influencers. Där det finns de som har mycket att tjäna på att övertyga oss om att olika produkter är superbra. Sen så är det också viktigt att försöka spåra tillbaka ursprunget till en källa och försöka ta reda på liksom vem var det som sa det här från början och spåra tillbaka på det sättet. För att ofta så kommer det ju med olika typer av missförstånd när vi ser den här liksom viskleken som ständigt pågår i sociala medier där man liksom aldrig riktigt vet vad någon sa från början, utan man får bara höra olika typer av tolkningar.
Det är lite grann som manliga könsceller. Alltså ju fler gånger det delas, desto större risk är att...
Ja, det var en väldigt bra liknelse. Exakt så är det.
Mm.
Precis. Sen så handlar det ju faktiskt också om att faktiskt lita på dem som är trovärdiga källor. Att ha förtroende för experter. Men samtidigt akta sig för att lyssna alldeles för mycket på en enskild expert, utan försöka titta på liksom, vad säger den samlade expertisen och vad finns det generellt för vetenskapligt underlag som ger stöd åt ett påstående eller som inte ger stöd åt ett påstående. Så även om jag pratar mycket om källkritik så vill jag ju lyfta det här liksom vetenskapliga, för vetenskapen... Den vetenskapliga metoden, det är ju den som hjälper oss att ta reda på huruvida någonting är sant eller falskt.
Mm.
När vi testar olika typer av hypoteser.
Mm. Det fick ni lyssnare lite tips på hur man gör. I ditt sommarprat, så jag tror jag det var din son som sa, hur blev allt så här?
Mm.
Jag tänkte nästan avsluta med det, men med en ny frågeställning som egentligen säger samma sak, men vad är ditt varför? Varför håller du på med det här du håller på med?
Ja, men jag tror ju att det är viktigt att försöka ha ett jobb. Eller ja, har man lyxen? Jag känner att jag har liksom lyxen att ha ett jobb som jag både tycker är kul och som jag tycker känns meningsfullt. Och jag tycker ju att de här frågorna jag jobbar med faktiskt är... en av liksom vår tids stora utmaningar. Och jag tycker faktiskt också att jag har den typen av plattform som innebär att jag faktiskt kan göra skillnad och bidra till att vi kommer vidare på vissa sätt när det gäller de här frågorna.
Jag håller bara med. Fortsätt. <Du är snäll. laughs> Jag är ärlig.
Ja.
Fortsätt med det du gör.
Tack.
Och stort tack för den här lilla timmen vi fick.
Jättetrevligt. Med ett litet kort avbrott där i mitten. Men,
ja, men
ja, det är bra att det händer lite grejer. Till och med här på Karolinska.
Så där ja. Ett litet kortare avsnitt än vanligt. Men väldigt innehållsrikt skulle jag vilja säga. Nästa vecka så får jag besök av Per Lernström, programledaren på TV4. Och jag tänkte vi skulle ta reda på om han är så där trevlig som man tror att han är. Det får ni svar på nästa vecka. Om du tycker den här podden är bra, säg det gärna till arbetskamrater, grannar, vänner, släkt. Det skulle jag uppskatta. Ha det gott. Hej!